Då är vi tillbaka en vecka för senare skulle man kunna säga. Det kom en busen och godisresa i vägen för Robin. Det var ju stor skuld och utsätta dig till syndabock för att vi inte kom ut förra veckan.
Jag la fram ett antal dagar där jag kunde och du kunde inte de dagarna när jag kunde. Och sen blev det ändå jag som blev syndabock för att du skulle på spa på onsdag. Nej. Men jag har tagit den rollen, Flink. Och jag köper det.
Klä skott för det mesta. Alltså. När det inte stämmer på det. Nej då. Ah, det var väl lite. Det är ju lite. Jag tycker det är kul att trimma det lite. Sen när vi hördes där på i söndag. Och då var du flera timmar i bil. Jag undrar var du hade varit. Men då visade du att du hade varit i Göteborg.
Jag var på Liseberg och åkte karusell. Det är ju flera timmar. Det är ju 3 timmar hem och så någon paus. Det är väl 4 timmar.
Men nu är vi tillbaka och vi har ju då som brukligt numera en gäst med oss som vi snart ska lyssna på. Och det är Daniel Wander, presschefen. Så nu ska vi verkligen få djupdyka i det som var vår programförklaring en gång i tiden med handbollspodden från pressläktaren. Och det har inte blivit så mycket som vi har velat därifrån, men...
Här är det ju verkligen bakom de kulisserna.
Ja, precis. Landslagspresschef i 10 år nu, både på herr- och damsidan, har varit med i princip på alla mästerskapen. Vi har laddat med en rad frågor och där vi också ska lära känna Wander lite bättre, hoppas vi. Men innan dess, vad har gjort dig glad och respektive upprörd sedan senast, Robin?
Det är väl man blickar både bakåt och framåt om man tar ursäkta. Det har väl handlat mycket om för Kristianstads del och där jag är liksom. Det har handlat mycket om dels Europaspel. De har inte spelat en ligamatch på 3 veckor. Men det har varit Europaspel och framförallt har det varit då, Svenska Cupen. Dubbelmötet med Hammarby. Det som gör mig liksom lite upprymd är ju lördagens retur. Det är nästan ett perfekt utgångsläge för en het match att Hammarby hemmalaget då på lördag ligger under med 4. Det är lite så lagom mycket för att det ska bli lite press på dem och ändå kunna bli jäkligt jämnt och spännande. Det är glad, eller i alla fall upprymd. Lite sugen på den matchen.
Ja, men visst var det. Det var bara 2 mål som skilde fram till sista minuten eller någonting.
Hammarby hade ju chansen och Kristianstad tog ledningen med 3. Sen hade Hammarby ett sista anfall där de kladdade bort det lite. De kunde ju gått till 2 och så fick Axel Månsson fick öppet mål där, så tog de honom lite hårt så blev det straff och mål åt andra hållet. De målen kan ju visa sig bli viktiga. Och sen å andra sidan, det börjar ju med de här dumma straffarna, så att det kan ju stå 3-0 till Hammarby innan de ens har börjat och då var det ju helt jämnt. Så att det är en match som jag har svårt att se liksom ett givet hur den matchbilden kommer att bli.
Jag skulle precis fråga dig, vilka är favoriter då när, om Kristianstad åker upp med 4 bollar i ryggen?
Beroende på, nu kommer det väl bli en del folk, men tyckte jag såg någon uppdatering någonstans att de gick mot 800 sålda, det var väl någon dag sedan. Det behöver väl bli lite mer för det ska bli det här liksom riktigt tokiga trycket som det har varit var i slutspelet i fjol.
Men visst ska det kunna bli det en lördag?
Lördag klockan 20 till och med. Vet du varför den spelas så sent? För att detta är alltså obekräftade uppgifter. Vi håller på och kollar på detta. Men det är alltså SM i spökboll.
I Eriksdalshallen?
I Eriksdalshallen, ja.
Hur går det till SM i spökboll? Alltså är det med bänkar eller liksom så här klassiskt gymnastikhalsmaner?
Sen finns det ju det här amerikanska dodgeball som är lite mer seriöst. Spökboll är ju mer... svårt att tänka mig. Vi måste titta på detta noggrannare. Men jag har svårt att tänka mig att det finns SM i, när man spelar med de här mini-handbollarna som fanns förr. Eller om det är... uppdateringen kommer.
Är ni på plats?
Ja, inte jag, men Patrik.
Ja, då räknar vi med att han med rapport från spökbolls-SM också. Ja. Att han är där god tid.
Ja, men det har jag sagt till honom.
Ja, det är bra. Det är ju du som bestämmer nu. Ja, är det min tur att säga vad som har gjort mig glad sen senare?
Ja, men det är väl rimligt.
Ja, kolla. Och jag märker nu, jag har suttit med lite så här bakom kulisserna här nu de här dagarna. Det är ju tisdag kväll när vi spelar in och det kommer den att vara ute imorgon bitti i god tid innan ni hör detta.
Vilken tid har du satt? Jag ska inte säga vilken tid vi har satt. Jag kommer inte göra någon rewrite på dig, bara så du vet, oavsett om vi har samma uppgifter alltså, nej, någonting nej, som nej. Rör mig.
Ja, och detta har vi nu. Nu finns det ju vittnen på denna överenskommelsen också. Eller överenskommelsen. Men att vi inte liksom fuskar här nu då i det. Ja, men det var ju intressant. Men skulle jag ju nämnt. Jag märker bara att jag lätt skriver Nikola Karabatic istället för Nikola Roganovic.
Jaha.
Det sitter väl så. Det är handboll och så skriver man Nikola. Och sen har man skrivit Karabatic så ofta. Där. Eller så är det något så här freudianskt att han kommer hamna på den nivån så småningom. Men Nikola Roganovic var det och Axel Månsson. Deras landskamper här mot Spanien gjorde mig glad. Jag snackar om att ta chansen och, ja, och våga och leverera. Så jag är rätt övertygad faktiskt om att de spelade in sig i EM-truppen.
Är det något som du har blivit lite sur över?
Sur eller upprörd över fel ord, men det som gör mig orolig var att det var först nu jag upptäckte, eller om det var, ja det var ju under landslagssamlingen där jag pratade med någon, att det hänger ihop två saker här. Målvaktsspelet, det var ju inte bra i första matchen mot Spanien, sen var ju Norsten bra. Så han stod ju väldigt länge, för det var så viktigt att vinna den där matchen, och han var ju fin då i andra matchen mot Spanien här, så att Möller fick ju inte så mycket tid. Men det är ju osäkert med Palicka. Visst, nu satsar de på Norsten, men det känns lite skakigt på målvaktsposition. Och det jag blev orolig för när jag upptäckte också, det var att man går in mot Nederländerna i EM-premiären. Den är lite otäck. Alltså, vi ska komma ihåg att det är fyra lag i gruppen, visst, Sverige och hemmaplan. Man har Kroatien, eller man har väl, i vilken ordning vet jag inte, men man har Nederländerna först i alla fall. Och sen har man då Georgien och Kroatien. Bara två lag och vidare. Georgien ska ju inte vara något problem. Men att, och Sverige brukar slå Nederländerna. Jag tror det var rätt tufft i, var det EM? Och framförallt har Nederländerna i första, har de i tredje eller ännu senare sen i en mellanrunda, för de är ju ganska tunna, de har ju en fin startuppställning. Staffan Olssons gäng där, de brukar ju mattas rätt så ofta.
Nej, den är faktiskt halvjobbig alltså.
Det är den. Ser då målvaktsspelet ut som mot Spanien i första, så att du inte får de här räddningarna. Det är ju inte så att det talar för att ingen av målvakterna ska kunna göra någon räddning. Men det blev en påminnelse om att det krävs målvaktsräddningar för att Sverige ska vara bra också. För då får man kontringarna och hela den här biten. Man såg ju det var, visst, försvaret var ju inte bra, men om de inte fick några räddningar så det gjorde att väldigt mycket såg ganska dåligt. Ja, lite orolig för den matchen. Vad har du?
Ja, då går vi tillbaka till Hammarby Kristianstad igen. Jag skrev en krönika där efter förra matchen om Hammarbys. De körde alltså 7-6. Det är första gången jag ser ett lag spela 7-6. I alla fall liksom ett lag som möter Kristianstad spela 7-6 i 60 minuter. Det är nästan så att jag ser det. Jag fick ju lite kritik där i avkastpodden sen, såklart.
Ja.
Eftersom Josef Bjol spelade med dem.
Du hade inte handbollsögat, kunnandet för att kunna se vilket fantastiskt 7-6 de spelar?
Nej, det har jag kanske inte. Sen var ju inte det riktigt. Alltså, jag tycker inte att det är underhållande. Jag tyckte inte att de spelade underhållande. Jag tycker inte att det är underhållande 7-6. Sen om de gör det mer, de gör det bra ju. Det säger ju alla som, de som har handbollsögat, berömde ju dem också efter matchen. Så att det är väl ingen tvekan om att de gör det bra. Det är mer att jag ser det nästa. Alltså, kritik mot 7-6, fine. Det kan vara liksom gammal skåpmat ibland. Just det här tyckte jag ändå var en lite ny grej. Att man kör det liksom så utstuderat över en hel match. Och sen, det jag ser nästan som liksom ett personligt ansvar som jag har eller vi har. Ska vi bara... Ja, nu är det så.
Ja,
så
ska vi bara ge upp.
Ja, för det har ju spelarna ju. Alla man pratar med efter matchen så är det ingår i spelet. Men om hela handbollsvärlden ogillar det här systemet, ska man därför bara liksom, eller ska man liksom trots det då bara säga att ja, men det ingår nu, så att då, det känns lite typiskt handbolligt på något sätt. Det är liksom, det finns en regel som ingen vill ha. Ja, men som alla ändå bara accepterar. Men det jag också vill säga, man har ju blivit, tycker jag själv i alla fall, att man har blivit bättre på ta kritik genom åren. Men jag märkte ju nu, har det börjat röka öronen på mig, när Charlie då säger att Robin, han är ju ett fan av EK Kristianstad först och främst.
Den sved lite mer, eller sved. Den
blev... då kände jag hur det började kleja i kroppen. Kanske på ett liknande sätt som här, det började kleja i hans kropp när vi pratade om deras avtal med handbollsläggaren live. Men för det är, jag vet inte fan varför det biter så. Vem i så fall, är du ett fan när du skriver om Sverige i handboll? Just Allhanda, är de ett fan då? För de skriver mycket om just IF. Det går att applicera på allt.
Ja, och ska vi vara ärliga? Ja, det är lättare på sätt och vis att jobba med ett lag som går bra. Och går vi till landslag så är det ju verkligen så. För då blir det blir ju också ett jäkla drag och intresse kring det. Det går inte att komma ifrån att det oftast är det ju intressanta som journalist att jobba, när det inte går så bra för ett, om man följer ett lag.
Ja, ja.
För jag säger intressanta, för jag ska inte blanda ihop med roliga, för då tycker folk att det kan uppfattas fel. Men jag menar Malmö FF nu, som jag följer nära, det är ju intressantare att följa dem i år när det går dåligt och hur de reagerar och sånt. Sen är det ju på så sätt och vis tråkiga, och det är svårare att jobba och de är inte så intresserade att prata, och det är svårare att få intervjuer och så vidare. Men när allting bara rullar på och så någonstans på ett vis finns det ju mindre att skriva om. I vår roll så man ska ha och man har förhoppningsvis ett kritiskt öga, och man ifrågasätter. Ja, folk tycker att man letar negativa saker.
Det blir liksom något slags underkännande. Det räcker ju att man bara hör det, att man är ett fan. Det blir något underkännande av hela yrket. Det jag håller på med och det vi håller på med. Om vi skulle vara ett fan. Alltså jag tycker det är roligare. Det hade varit roligare om Kristianstad hade gått till SM-final i fjol. Det hade varit roligare att bevaka en SM-finalserie. Men det var ju nästan, som du säger, intressantare att de inte gick dit. Alltså det här liksom fiaskot som blev.
Mm.
Jag är lack.
Ja, nu tänkte jag fråga, håller du på IFK? Alltså, är du en...
Jag har aldrig hållit på IFK i hela mitt liv.
Nej, nu ska vi kanske ha det sagt också.
Jag håller bara på ett lag, Helsingborgs IF fotboll.
Jag är samma, jag saknar den här annan. Det är Bjärnum och det är Ikosund lite så, men jag saknar den här genen, tror jag, att ha favoritlag. Och det är ganska skönt. Både i öket att man på riktigt kan säga att man håller inte på något lag i Allsvenskan eller så. Ganska skönt också, för det verkar ju vara rätt så jobbigt att vara...
Ja, jag är
alltså det här till Premier League-lag och så vidare. Sen kan man ju gilla vissa spelare eller tränare och tycka det är kul när det går bra för dem. Så är det ju. Man är inte mer en människa, ska jag säga. För att jag tycker för vissa spelare.
Ja.
Spelare som har slitit och kommit tillbaka eller har en viss historia. De kan man ju så att säga sitta och hålla på eller hoppas att det ska gå bra för dem.
Men hade Kristianstad spelat 60 minuter 7 mot 6, så är jag liksom rätt trygg i att jag hade skrivit en liknande text om det liksom.
Ja, jag läste också den som så att det var ju inte mot Hammarby, utan det var ju mot företeelsen, eller vad man ska säga.
Ja, men menar, det är ju som jag skrev där liksom. Hammarby, nu är det halv imorgon. Vad händer om alla lag börjar spela 7-6 när de kommer hit? Jag vet liksom med folk som redan har sagt upp sina säsongskort, eller i alla fall sagt att det är anledningen, att det är för mycket 7-6-spel. Sen om det är liksom, om det är hela sen. Men det är liksom ändå det här, ska det bli så? Nej, det är det jag är emot.
Jag fattar. Hoppas att lyssnarna också fattar.
Ja.
Ska vi gå över till band då?
Ja, det gör vi.
Äntligen har vi släpat hit vår drömgäst till podden här. Daniel Wander, presschef, Sveriges bästa, alla kategorier, ständigt hyllad. Men nu ska vi nog hitta sprickorna i fasaden här. Eller hur, Robin?
Jag skulle precis säga att nu börjar han smörja honom direkt. Men visst, ska vi hitta sprickor så är det på hugget. Det är bra, Flink.
Ja, men vi bygger upp och sen så slår vi ner. Mm. Nej då. Välkommen, Daniel.
Tack så mycket.
Du ska också få prata. Du ska få prata väldigt mycket. Vi har ju... du reagerade här när du fick lite frågor på förhand. Att de var många.
Ja, det var många och svåra. Sen vet jag inte om ni kommer lyckas få ur mig allt ni vill få ur mig.
Nej, det är ju mycket så. Man vill ju veta lite bakom kulisserna vad som hänt i landslaget som inte har krypit fram. Men vi får se. Du kanske sparar det till memoarerna. Ska du börja, Robin, med din succéfråga kanske?
Ja, vi börjar med de här snabbfrågorna som kanske inte alltid är så snabba. Men Daniel Wander, yrke?
Oj, den var svår också. Men presschef står det ju på den sidan. Sen har jag väl alltid haft svårt att vara specifik i vad min roll ska heta. Egen brukar jag säga ibland. Det kan man ju koppla till både att man är egen som person eller egen som företagare. Och det är väl... Ja, jag driver mitt egna bolag och är uthyrd till handbollslandslaget på heltid just nu. Det har varit olika tidsomfattningar under åren, men just nu är det på 100% och det trivs jag med.
Och så har vi ju den här, en startsjua med favoritspelare som du har... antingen spelat med eller tränat, brukar det ju vara. Men här får vi ju ha, vi tänker nog i din egenskap som presschef. Vi får se hur du har tolkat den. En knivig fråga har vi förstått. Det brukar det vara oss, de flesta.
Ja, men den är svår. Det är klart att jag skulle kunna ta 7 favoritspelare som jag har tränat. Men det var ju B-pojkar och C-pojkar och B-flickor uppe i Ludvika för 5 år sedan. Så det är ju ingen som... har superkoll på dem. Men jag slängde in en av dem faktiskt, Kenny Ekman, som jag hade när han var 12 år och har kört vidare på handbollsspåret. Och vi hade våra duster redan då. Otroligt härlig och energisk kille som tränar i Arendal i Norge just nu. Spelat i norska ligan i många år.
Ja, dålig koll på honom kan jag säga. Mm. Vilken position snackar vi då?
Vänsternio. IFK Trelleborg spelar han ju också. Mm. Där Sanotti, om man inte minns helt fel. Det var många år sedan också. Mm. Ja, den hade vi inte koll på.
Nej, den hade vi inte koll på.
Nej. Nej, men annars tänker jag att jag tar väl några spelare som är härliga och gjort stort avtryck. Som inte är med och spelar idag, men som har antingen spelat eller varit ledare under de åren. Så Mats Olsson kan vi börja med längst bak där. Jag var i målvaktstränare för herrarna när jag kom in där. Och en som man stöter på varenda mästerskap man är på, känns det som. Vare sig han jobbar för Sverige, eller jobbade för Sverige, eller i Norge eller UF eller i andra uppdrag. Som...
Varför är han en favorit?
En otroligt härlig människa, otroligt kunnig och duktig på det han gör och tycker det är häftigt att han är så... ja, men han har ju liksom varit med från 80-talet fram till idag och hela tiden... ja, man lyckas hela tiden anpassa sig och det handlar ut till dagens handboll. Jag tänker mig att det har utvecklats ganska mycket på de här 40-50 åren som han har varit aktiv. Att han är en av de bästa i världen på det han gör.
Mm, hängt med sin tid.
verkligen.
Vänster sex.
Ja, satt in Jonas Kjellman där. Var en spelare som jag jämngammal med mig, som var väldigt duktiga där, 81-laget i Växjö. Och kille som har otroligt mycket meriter på sitt CV. Och med mina första år här i landslaget var lagkapten en kort stund. Otroligt härlig och sympatisk kille. Jag jobbar ju med Mikael Apelgren nere i Steget just nu.
Mm. Och sen hade vi, ska vi köra mitt sex då?
Ja, men då slängde jag in Johanna Wiberg där som jag jobbar med nu med damlandslaget. Och det är också härligt att få höra henne berätta hur damlandslaget har utvecklats till att hon var spelare. Jag tar fram lite bilder om att Spanien tror jag var i EM på hemmaplan 2006, det var 1200 på läktarna i Hovet, och så jämför man det med Ukraina här i Alingsås för två veckor sedan, eller vi spelade i Skandinavium med 11 000 på läktarna liksom. Och det är också otroligt driven som person och handbollstränare, är med allt från sina ungar i Kävlinge till handbollsgymnasiet i Lund, med väl lite mentor till din son också, Johan där, om jag inte minns fel. Och
haft kvartssamtal, eller det heter inte längre, utvecklingssamtal. Ja. Hon var ett under av struktur, kände jag.
Ja, det är hon. Och arbetar med A-landslaget nu och även olympisk offensiv med inriktning på både 2028 och 2032 liksom. Så hon har ju verkligen hela spektrat från knattarna upp till de bästa lärarna.
Under av struktur. Det känns som här sitter två under av struktur här också. Ni två.
Ja, jag är fyrkantig och gillar struktur.
Det vet jag. Ja, höger sex då, Vander.
Ja, men där satte jag in Facken. Han är ganska given där. Otroligt härlig människa. Jag fick möjlighet att träffa honom här i Eskilstuna när jag var där förra veckan. Otroligt rolig människa och vi hade några roliga mästerskap tillsammans där.
Trodde du, Vando, jag har ju följt Isak egentligen hela hans spelarkarriär kan man säga, och framförallt i landslaget. Trodde du att han skulle bli sportchef i en elitklubb det är både ett herrlag och ett damlag, och han är ju med på bänken i varje fall på här sidan. Jag såg honom där i varje fall, jag vet inte om han är med på varje match. Och den liksom eldsjäl som han känns, vi har ju också Fredrik Pettersen. Ja, det var ju ledande fråga. Jag såg inte att de två skulle vara sportchefer, brinna så för sin klubb eller så. Det
är imponerande. Jag tror att det är många som spelar idag som kanske kan känna att jag vill inte syssla med handboll när jag är färdig, men då hamnar där. Kim Andersson pratar ju mycket om att han skulle aldrig jobba med handboll.
Nej.
Han slutade spela. Men nu har han ju inte slutat spela eftersom han har börjat.
Ja,
det slutade tala många gånger. Men...
Ja.
Nej, kanske inte att han skulle sitta där som klubbchef i lag i handbollsligan. Eller... Men han har ju en otrolig kärlek för det han gör.
Ja, men jag menar det ganska, jag tänker just på Zachrisson och Pettersen, de hade inte den auran kanske heller, de kändes inte så strukturerade alltid, och alltså det är ju ganska, det är ju inte liksom att gå in i en färdig som i Sävehof eller en klubb som vi vet ju IFK Ystad har haft sina problem, alltså det är ju, man får ju slita, och även Västerås Ersta är ju liksom inte, det är inte topplag och det är inte massor med pengar, utan det är med små medel man ska bygga lag och sådär. Nu halkar vi från ämnet. Jag tycker bara det är häftigt att se dem där.
Jo, men det är kan man nämna, vi var ju och spelade i Ystad där med damlandslaget för något år sedan liksom, och den man stötte på som står i kiosken, men det är ju Fredrik Petersen. Och som står där på en landskamp och upplevs som att han gör allt i den klubben.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, vänster nya hade vi, mitt nya.
Ja, men då slänger vi in Bella där då, som inte hur många mästerskap jag var med på, 4-5 kanske med Bella. Hennes sista var ju EM 2020 i Danmark. Nej, men en av svensk handbolls.
Ja, vi ska inte fastna på varje spelare. Vi har så många frågor här, så att vi kör höger ner då.
Ja, då slängde jag in Kim som jag ändå var inne på där.
Ja.
Många comebacker i landslaget och även i klubblaget nu då.
Det var en startsköra där, va?
Det var det.
Ja.
Böjter vi ämne lite då. Om du fick ändra eller ta bort, lägga till en regel, vad hade du gjort som domarchef på IHF?
Ja, jag vet inte. Det är lätt att säga att man vill ta bort 7-6. Men det säger väl alla kanske.
Ingen än så länge.
Är det så?
Mm. Nej, det är en sorglig utveckling när det börjar sätta sig.
Robin har ju tagit den nu, annars stafettpinnen, och sprungit med den i spalterna.
Ja. Ja, men vad hade du gjort då, Vander? Ändra till 5 steg då, så att hade vi fått bort den diskussionen.
Ja, den känns väl som att alla gör nästan, inte alla men många. Nej, men just, jag vet inte, regelfrågor har jag inte jättebra koll på, eller några bra idéer på vad som skulle kunna ändras för att göra spelet bättre.
Ja, vi fortsätter då. Vem var din handbollsidol när du var ung?
Det var ju liksom 90-talet jag spelat, så det var ju svårt att ha någon annan än Bengan Borgs-gänget där. Så det är klart att målvakterna tyckte jag om alla tre där liksom. Mats Olsson och Thomas Svensson och Gensel och Lövgren, Magnus Andersson, Branges. Sen tror jag tänkte på det här liksom, jag tror ändå att jag tyckte om Pierre Thorsson väldigt mycket.
Okej.
Du tror.
Han är en, men alla de andra här har jag ju haft förmånen att jobba med liksom olika, på olika sätt liksom, och det här har ju försvunnit på något sätt där liksom. Han är ju en av få som kanske inte har den här direkta kopplingen till topphandbollen idag.
Så han är fortfarande lite mytomspunnen hos dig.
Ja, när man får gärna komma tillbaka och jobba med. Staffan Ola där har jag också fått jobba med några år.
Om du tittar på svensk handboll då, vilken är liksom den största utmaningen som svensk handboll har?
Ja, men det finns väl utmaningar i allt, men tänk, alltså en väldigt stor utmaning är ju att få det här liksom stora handbollsintresse som finns att skippa ut liksom i klubbarna och i handbollsligan på både dam och herrsidan. Det är fantastiskt när vi är iväg med landslaget och vi fyller arenorna nästan var vi än spelar, och vi märker i våra sociala medier och vi märker i tv-sändningar liksom att det finns ett otroligt stort handbollsintresse i Sverige, men samtidigt som klubbarna kämpar ekonomiskt och publikmässigt. Ja, de hänger väl ihop också på sakerna.
Ja, vad har du då för gästerna brukar få tre förslag för att göra svensk handboll bättre, attraktiva eller intressanta?
Ja, men det är väl någonstans att dra nytta av det arbete som landslaget gör. Sen är ju det svårt i i många klubbar med små organisationer. De går på knäna på de kanslierna som finns. De roller som finns runt ett landslag finns ju inte i varje klubb av ekonomiska skäl. Det är väldigt få i elitklubbarna som tvingas göra väldigt mycket. Det är klart, det är skillnaden att ett landslag kommer som en bra folk från städerna runt omkring. Liksom. Det är ju svårare för ett klubb. Sen hoppas jag väl att med nyheten här från Europeiska handbollsförbundet att med utökningen av Champions League att vi snart kan få se att vi ska klubba i Champions League igen.
Mm.
Få hit de allra största lagen som finns i världen.
Ja, precis. Ja, det var ett tag sedan.
Ja, det är många bra lag i European League, men kan man få hit Barcelona och PSG och Magdeburg och Kiel och Värsbrem och Seged och alla dem liksom. Jag tror och hoppas att det kan lyfta.
Mm.
Sen kommer den här klassikern då. Du ska ha middag hemma och bjuda in tre valfria handbollspersoner. Vilka bjuder du in? Vad snackar ni om?
Ja, jag tar till lite där när jag i Linköping i torsdag som jag mötte Spanien. Man tittar upp på läktaren där och där sitter Ola Månsson, Peter Möller och Dick Tolbring. Det här var inte behövt prata så mycket själv.
Nej.
Nej, men vilka ska man ta? Men Thomas Axner tror jag är en väldigt bra person att ha på vilken middag som helst. När han kan vara både allvarlig och extremt rolig och extremt kunnig inom många områden. Karabatic hade ju varit kul att lyssna till. Det är väl
Nikola då, eller Luke? Ja,
nej, vi tar Nikola. Nej, otroligt häftig karriär, lång karriär. Sen får jag väl slänga in en joker och ta väl Kristin Tolipsdotter då, som är en av de roligaste människor som finns. Hon är på Ekmar.
Mm.
Ja, fint överraskande gäng.
Mm.
Och sen ska du få svara på vem som är din favoritspelare i den svenska ligan.
Ja, den har nog varit lättare att svara på tidigare, men jag har alltid gillat personer liksom med stort klubbhjärta. Fantastiskt fint reportage igår om Martin Dolk i Sportspegeln med sina 19 år i Hammarby. Jag kanske ska ta Johan Nilsson då i Alingsås. Som inte var 19 år, men han är uppe på sitt 15 tror jag i Alingsås. Jag minns när han gjorde sitt första mål i Nolhagahallen och hur han kört vidare säsong efter säsong och skadorna har några tunga skador men alltid kommer tillbaka. Så.
Men du Daniel, vi måste din handbollsbakgrund lite grann. Ludvika var du inne på. Mm. Och lite där, du nämnde ju Johan Nilsson. Alingsås har du också en stark koppling och jobbat lite för. Om du drar lite den biten.
Ja, men alltså egna spelarbakgrunden är väl extremt medioker. Jag var väl inte supertalangfull i handboll. Men...
Ja, lite som Robin då. Ja.
Ja, det kan det vara.
Ja, jag protesterar inte.
Nej, och jag hade inte heller gjort det. Alltså för egen del. Nej. Ja, nej, vi sitter på tre medelmåttor här. Men vi får ju vara med i en podd.
Ja, nej, men jag tyckte om att spela. Friidrott var ju min första sport när jag växte upp. Och sen handbollen på vintern. Sen är det en liten förening. Vi var få 81-are som spelade. var väldigt dåliga liksom det året vi spelade med 82-arna. Varken de eller vi var vidare bra. Sen hade vi otroligt duktiga 80-år. Så varannat år så fick man vara med och vinna en hel del. Och varannat år så vann vi inte lika mycket. Sverigecupen fick jag spela, men det var väl svårt att inte komma med där i Dalarnas lag då. Då vi var 16 stycken och 81 som spelare och 12 skulle med. så alla vi sex från Ludvika fick åka med på den.
Ja, och sen jobbade du lite för Alingsås, va? Du flyttade till Alingsås också, eller hur?
Ja, men jag flyttade till Alingsås 2009. Sen började jag väl hjälpa Alingsås 2012, om jag minns rätt. På ideell basis. Det var när jag hade slutat som jobbade på Sportbladet många år och sen på GT Expressen. Och sen flyttade de nattredaktionen från Göteborg till Stockholm. Pendlade ett år och sen tröttnade jag på att pendla. Så då startade jag eget. I den vevan så började jag jobba för. Det började jag hjälpa till i Alingsås.
Och men du har suttit på bänken nu i Alingsås, har vi ju sett i herrarna i handbollsligan.
Ja, jag var med två matcher förra året som materialare och så gick det bra de matcherna. Det var seger mot Ystad borta och Arno borta. Och sen var jag med en match mot Helsingborg. Och det gick inte lika bra. Det blev uddamålsförlust i höstas. Fått några fler frågor.
Man noterar ju också att du har fått...
Ja, jag hade ju blippen där och Matte hade förlorat. Lärlingsås hade förlorat och stod ut och pratade med Jesper Lindgren från Ludvika. Och Matte kom inte in i omklädningsrummet där, så jag tror inte jag får fler chanser.
När blev du liksom största anledningen till att du är här? Det är ju inte spelarbakgrunden i Ludvika eller att du har suttit materialare 3-4 matcher i Alingsås. När blev du landslagets presschef och hur halkade du in på det?
Mitt första mästerskap var VM i Qatar 2015 i januari. Det var ju när jag hade startat eget och letade lite andra uppdrag. Det kom ut en annons om en tjänst på förbundet som kommunikatör. Och jag sökte den fast det enda jag tryckte på i den ansökan var varför jag inte skulle få jobbet. Det var heltid, det var placering i Stockholm och det var, man skulle börja ganska omgående. Jag bodde i Panama ett halvår då, så jag satt där nere så jag kunde inte börja omgående. Jag kunde inte jobba heltid och jag kunde inte vara på plats i Stockholm. Så Lövgren ringde upp mig efter det och sa att jag vill ringa dig när du är hemma igen. Så gjorde han det när jag var tillbaka i Sverige och frågade om jag kunde tänka mig åka med till VM i Qatar. Då hade den rollen som pressansvarig eller presschef fanns ju inte tidigare liksom, och det fanns inga krav från internationella förbundet eller europeiska förbundet på mästerskapen som det är idag. Då måste ju alla länder ha en specifik pressperson under mästerskapen. Och sen var ju de lite förutseende där också att om det var ett VM i Qatar, de insåg att det kan komma en annan typ av frågor än vad det gör under ett vanligt handbollsmästerskap. Så tidigare har ju den rollen som jag hade då, eller som jag har nu, liksom, den hade ju fördelats ut på övriga ledare. Om det var överledaren eller materialan eller vem det var nu som fick ta de bitarna.
I dam-EM 2010 var det ju läkaren, gladpop-gitarristen Björnum, till exempel.
Ja. Nej, så där har det ändrats mycket. Så, men det var egentligen utgångspunkten att vi skulle testa det mästerskapet. Och så funkar det väl. Jag trivdes och de trivdes med mig. Och så fortsatte vi lite grann. Och så har det blivit några fler.
Ja, det har blivit rätt många nu. Men lite fler här än på damsidan. Och du har inte alltid kunnat köra både december och januari, va?
Nej, men det är... Det har varit... jag har missat ett dammästerskap, EM22.
Men då har du ju i princip gjort alla dam- och herrmästerskap, VM och EM sen.
Ja, men jag har gjort, räknat ut här innan, 11 med damerna, 12 med herrarna har gjort. Men nu har ju damerna sitt här i... Sitt 2025-mästerskap kommer nu, så då blir det kvitterat här.
Ja.
När hur ser... finns det någon liksom mediestrategi så från landslagssida, eller är det mycket liksom fritt valt arbete från din sida? Jag tänker på tillgänglighet och sånt här, eller hur ser den strategin
ut? Jo men det finns. Sen är det ju också väldigt väldigt olika liksom på vilken typ av samling det är liksom. Men vi har ju en bra dialog, jag, Stefan Lövgren och från förbundshåll där, Hanna Fågelström när hon är i tjänst nu, det är ju Kalle Andersson och Jerry Hallbäck som delar på det, men vi har ju en strategi liksom hur vi arbetar med allt från truppsläpp till andra nyheter som ska publiceras och i samband med samlingar, och det vi vill vara öppna, tillmötesgående, tillgängliga, och det finns väl många som tycker att vi är det, och det finns väldigt säkert de som tycker att vi inte är det, men jag tycker att vi är det liksom. Vi har pressträffar ofta under ett mästerskap, så har vi ju 20 till 22 tillfällen liksom under en månad där vi är tillgängliga, inte hela truppen varje gång, men halva truppen varannan dag, sen hela truppen matchdagar och andra halvan liksom nästa dag. Så alla spelare är ju liksom under ett normalt mästerskap tillgängliga 3 dagar av 4 från att vi drar igång. Och det funkar väl, Johan, eller vad tycker du?
Ja, det är svårt att klaga på tillgången, absolut. Man jämför gärna med fotbollen säkert. Det ska man också vara lite försiktig, för trycket är ett helt annat också. Mm. Vi är inte så många på ett mästerskap heller, så att absolut så får Guldén på sin tid, Jamina nu, Gottfridsson, Pallika. Det är väl dem det kanske är lite tryck på. Om de hade varit tillgängliga varje gång, så hade de väl nästan fått ställa upp på ett eller annat sätt varje. Så var det ju. För det var ju några år sedan där ni ändrade, och det var ju inga protester mot det. Där ni delade upp det lite grann, att man tog varannan pressmedieträff. Innan dess, det blev lite komiskt ibland, men när Bella var bäst i världen 2014. Det var några mästerskap där hon också, det har jag ju nämnt i den här podden, var oftast väldigt bra att prata med också, som reporter. Så blev det nästan lite komiskt, men det var liksom, jag tror jag pratade med Bella varje dag nästan. Så till slut kunde man nästan garva åt det. Robin, skulle komma in med någonting?
Ja, men lite kritik. Lite lurigt är det för oss då, lokaltidningsjournalister, som Flink förstår att inte han tänker på dem. Men ibland gör man, när det är mästerskap kanske man gör, särskilt då när det är närheten här, att man liksom, vi har inte möjlighet att följa hela mästerskapet. Men gör man då små inhopp, så kan man ju ha rätt mycket otur med dem. Om jag vill prata med Albin Lagergren, så helt plötsligt så han match, sen är han inte tillgänglig, sen är det match. Det kan gå liksom 4 dagar där innan du kan få honom på en pressträff. Lite lurigt.
Men du är välkommen att vara med på plats.
Ja, jag vill bara ha det sagt eftersom Flink kan hylla det.
Ja, jag hör dig, och det är klart att det dyker upp lite sådana situationer ibland, och ibland kan vi lösa det och skifta om, och det har vi gjort en del en del gånger liksom. Och det handlar väl också om lite framförhållning och kommunikation från båda hållen.
Ja, nej, det har inte varit några problem så, men jag vill bara jämna spelplanen lite.
Mm. Absolut, och det var ju ett mästerskap, ett herrmästerskap när du inte var med, Daniel, här i EM 2024 när de gick ju hela vägen till finalhelgen i Tyskland. Ett fantastiskt mästerskap på många sätt, men då var det ju nere på var tredje, alltså en tredjedel av truppen var tillgängliga på pressträffarna. Där var det ju dessutom, EM är lite mer utspritt, så det var ju några sådana mediefria dagar och så där. Då kunde det ju faktiskt bli visst, då kunde landslaget där och då säger, ja men du har ju liksom matcher varannan, var tredje dag du kan ta dem. Men det är inte alltid riktigt att man kan prata efter en match precis på samma sätt och alla spelarna kommer hit och dit. Men då var det ju faktiskt nere så, då kunde det ju gå sex dagar innan man fick prata med Gottfridsson igen. I liksom lite lugna former. Eller någon av de andra i och för sig, va? Men av de här jättespelarna. Det protesterade ju jag mot. Så, och vi var några fler. Och det, när du var tillbaka så var du tillbaka till det här med varannan pressträff istället för var tredje. Så fick jag det sagt också.
Mm.
Du, vem är den bästa dam respektive herrspelaren att jobba med i landslaget, Daniel?
Oj, den är också svår, för jag tycker att det är så otroligt många bra. Någonstans är det liksom när det är de tunga matcherna, kommer längre i turneringen och oavsett hur mycket eller lite de har gjort innan liksom, så är det ofta samma personer som står i tv-studion eller hos er där liksom, och är kloka och lugna och sansade och kan analysera liksom. Det är Jim Gottfridsson och Pallika, Jamina Ali Hagman liksom. Det är de som drar ett tungt lass på planen, är ju också oftast de som efterfrågas mest i slutet av en turnering. Och det är ju ingen av dem som backar undan i ett sånt läge, utan där tar de ju det ansvaret. Det är många fler som gör likadant liksom. Jag har aldrig varit med om att Nathalie Hagman någonsin har sagt nej till en intervju när den har varit liksom. Hon var i EM18 eller kom missa en straff i slutsekunden mot Sandatok. Liksom. Hon ställde sig i studion där liksom, 3 minuter senare, och är lugn och sansad och klok. Nej, men sen finns det ju alltid sådana som man alltid kan slänga in när, om det är stresset, jag hittar inte rätt spelare eller behöver skicka någon snabbt till den presskonferensen, eller kan vara en partner i spelning och en spelare ska stå med ett kolhuvud för en partner eller prata garageporta med en annan liksom. Ja, men då Max Darje är fantastiskt där liksom. Han kan man alltid lita på. Ställer alltid upp i alla lägen. Men det är otroligt många bra liksom. Där är jag ju glad och tacksam att det är handbollen jag jobbar med liksom, att spelarna är otroligt jordade och tillmötesgående.
När det gäller förbundskaptener då, vilken förbundskapten har varit lättast eller svårast att jobba med?
Det är ju samma där liksom, att det finns väl positiva och negativa sidor med alla. Jag kan inte säga att det har liksom i mitt arbete, min roll liksom, har varit svårare liksom än med någon annan liksom. Sen är det kan ju te sig på olika sätt. Just nu har vi ju, tycker jag, liksom fantastiskt bra med både Mikael och Thomas där som den är väl lättare att svara på liksom, vilka som är lättast att jobba med, och det är kanske för att man lever i nuet eller så är det så, men de är otroligt bra liksom, och har en förståelse för allting utanför handbollen också, med media och synlighet, och 2 otroligt verbala tränare.
Glenn Solberg var väl inte sådär, han var väl inte riktigt lika sugen på den här liksom öppenheten och som kanske nuvarande, eller den bilden fick man ju i alla fall. Var inte det lite svårare för det?
Han är inte lika verbal kanske som Thomas och Mika liksom, men det var ju aldrig någonsin ett problem liksom att då inte så att han vägrade några intervjuer. Sen kanske han inte sa det som ni ville höra alltid, men jag hade aldrig några problem liksom med den sidan att nej, men han ville inte vara med på mediaträff eller han ville inte vara med i studion, utan han gjorde ju det som ingick i det uppdraget.
Hur mycket skiljer sig då ditt jobb alltså, beroende på vem som är förbundskapten? Är det annorlunda? Eller det är liksom...
Nej, men det är väldigt lite skulle jag säga. Liksom, upplägget är ju samma på i stort sett på båda landslagen. Det är lika många ledare, det går till på samma sätt. Det är lika många samlingsdagar liksom, eller mästerskap. Vi bygger upp det på samma sätt, vare sig det är dam eller herr. Liksom. Sen kan det skilja att ja, men herrarna ibland de föredrar pressträffen innan lunch eller ja, efter frukosten liksom, på förmiddagen. Damerna kanske vill ha en gemensam träning på förmiddagen och pressträffen efter lunch. Så det är mer liksom, lite så här praktiska saker som kan skilja åt, men upplägget i stort är ju samma, vare sig det är dam eller herre liksom runt matcher och mästerskap. Sen kan det ju vara att det mediala intresset ibland är större på herrsidan, men också att det är fler spelare som media går runt på herrsidan än på damsidan. Damerna är det fortfarande väldigt koncentrerat på Jamina, Bunsen, Lim och Hagman.
Du har varit nu i många år. När har jobbet varit som liksom tuffast eller mest utmanande? Alltså vid kriser, om man kan tala om det. Ja. Vilken har varit liksom jobbigast att hantera?
Vi är väl tack och lov ganska förskonade liksom från kriser. Det är klart att EM 2020 var tungt för alla som var inblandade där på hemmaplan, och den Portugal-matchen när vi torskade med 10 mål. Det var väl inte så jättemuntert precis. Och sen är det de här turneringarna när vi har slutat 4. Man tar sig till en semifinal. Vi har 2 chanser att spela medalj. Och så åker man därifrån och då har vi förlorat både semifinalen och bronsmatchen. VM 17 var väl första gången vi gjorde det med damerna, och vissa av de här gångerna så har vi varit så nära också. Där var vi extremt nära.
Nu håller du för mikrofonen.
Ja, förlåt. Där var vi extremt nära liksom att slå Frankrike i semin. Vi får det är liksom en styrme mot oss i slutminuten som gör att de kan vinna matchen. Vi torskade mot Nederländerna med Helle Thomsen där i bronsmatchen. Liksom det var ju tungt. OS 21 med damerna. Jättefint mästerskap fram till bronsmatchen egentligen mot Norge. Liksom där gick ju luften ur. Men också en Frankrike återigen som var lite starkare i semifinalen. VM 23 hade vi både herr och dam hemma VM med fjärdeplatserna som var tunga. OS 24 med damerna, det är den som dels är den färskast men kanske också den som svider mest när Frankrike kvitterar med, om det var 7 sekunder kvar eller någonting, liksom, att tvinga fram förlängningen där liksom. Vi är 7-10 sekunder från att vara i en OS-final. Möter de inför 25 000 där i läktarna i Lille.
Men med liksom, det har ju ändå blåst lite snålt. Solberg blåste det lite snålt. Det har liksom inte varit från din sida inte varit något som sticker ut så.
Ja, men du nämnde EM 2020. Enhetsgate där 2-3 dagar innan Portugal-matchen. Mm. Om jag nu kastar upp något. Den var väl inte helt lätt.
Nej, det var det inte. Den var ju tung liksom för både ja, men för ledarna, för spelarna, laget. Där skrevs det en hel del.
Ja, men då blev det ju någonting att hantera rent ja. För som presschef också medialt med en ursäkt som gick ut och hur ja det var ju verkligen medialt också en fråga att hantera.
Mm. Ja, det är väl ingen som minns de dagarna med så mycket glädje.
Nej. Nej, i efterhand gör man väl ändå det lite.
Nej, jag tror inte. Kris och så, är det enhetsgate under EM 2020? Är det den tuffaste? Eller hur var det med, ja men det blåste ju lite kring Stolberg där också och han hoppade av väldigt plötsligt. Ja, det är kanske inte så mycket. Mm. Bokvist också som när han fick sluta och det skulle ju också kommuniceras då.
Mm.
Alltså om du går in på lite sådana grejer, det är ju sånt vi är lite nyfikna på att höra.
Ja, men just där när Bokvist slutade så var inte jag i tjänst, så den har inte jag hanterat.
Och kanske du borde ha gjort, och kanske du blir
ja, det är lätt att vara klok i efterhand, och det finns väl alltid saker i allas roller som man kan titta tillbaks på och känna att man kunde gjort annorlunda, men vad sa du mer? Solberg, ja. Det var ju inte under en landslags samling heller liksom, så det blev inte det trycket liksom på de pressträffarna vi hade.
Nej. Vem är det mest underskattade av oss journalister, personligheten i dam respektive herrlandslaget? Vem har vi liksom inte upptäckt, ska man säga, storheten hos? Och nu snackar vi inte som spelare på planen då.
Nej, men Kristin var vi inne på innan där liksom. Mm. Det är verkligen hon är otroligt rolig liksom, och lite samma stuk som Zacke och Peter känner om. De höll på där. Älskar att gå runt och munhuggas och roliga kommentarer på allt. Daniel Pettersson är ju en otroligt rolig och glad och härlig människa som har varit med länge och vunnit mer än de flesta har vunnit liksom i Bundesliga och Champions League och klubblags-VM och EM och U21-VM och tyska cupen liksom. Det är finns det ingen. Jag tror inte det finns någon som har liksom fler guld än vad Daniel Pettersson har. Men han är ju sällan den som blir efterfrågad på en mediaträff.
Nej. Ja, vi ska se vad vi kan göra på EM i januari.
Ja, det är mycket DP.
Ja, ska vi bygga DP? Mm. Precis innan kanske här snart. Nej, han kan hänga med ett tag till i och för sig.
Är någon skillnad på ditt jobb nu jämfört med när du började? Alltså någon större liksom, det här har vi...
Ja, men det är det ju. Det har ju hänt så mycket. Det har väl ni också upplevt i eran bransch, att om ni blickar tillbaka 10 år eller 20 år när jag Flink jobbat tillsammans på Sportbladet där, och kan vi trycka in här också att jag fick ju vara chef för Flink ett tag också med...
Åh, oh, vilken dröm!
OS-Bibeln 2006.
Mm.
Då var han duktig, men då var han skidskyttereporter.
Mm.
Mycket ridsport körde han också ett tag där. Nej, men det är klart att det har hänt mycket. Dels är det ju färre som åker på ett mästerskap idag jämfört med tidigare liksom, av organisatoriska och ekonomiska skäl. De senaste åren så har ju vissa medier också kommit liksom in senare i mästerskapen, till sista matchen i gruppspelet eller första i huvudrundan. Sen hade vi de här pandemiåren, var ju jobbiga liksom, även där med alla mediaträffar. Jag har ju någon bild från VM i Egypten när vi hade någon pressträff. Ni hade 9 eller 10 telefoner och datorer som var, skulle ringa samtidigt. Där, liksom allt. Där var det bökare när allt skulle göras digitalt och vi ändå ville, liksom att, ville hålla det till individuella intervjuer. Och fler skrev också på den tiden. Det är några tidningar som inte är kvar längre liksom på mästerskapen. Sen är det ju, ja, sociala medier ändras ju hela tiden också. Liksom, det har blivit helt annat tänk än för 10 år sedan. Vårt Instagramkonto startade vi VM i Qatar. Och då fanns det inga liksom, tankar eller planeringar. Liksom, utan där sköts det ju hejvilt liksom, på allt. Många av de bilderna kanske man inte skulle lagt upp idag liksom, i sociala medier.
Jag tänker på det här då med tillgängligheten kontra att media inte är på plats längre. Vi framförallt pratar om mästerskap. Ni vill vara tillgängliga, samtidigt skulle ni ju kunna, alltså att på en pressträff så kan väl lokaltidningar som inte har möjlighet att vara på plats, eller ja, de har inte möjlighet kanske, då att man kan ringa istället och få snack, vilket gör ju också att, ja, det går ju bra att bevaka det hemifrån. Bortsett kanske efter matcher är ni väl lite mer restriktiva.
Ja, men där är det ju svårare också, för att det blir så spretigt och utspritt och folk är överallt liksom. Det är tv-studio, det är flash och det är presskonferens och behandling i omklädningsrummet. Så där är det ju svårare liksom att köra.
Men har det varit givet att vara så tillgängliga? För det bäddar ju också för att man inte behöver vara på plats. Eller har ni liksom, vi stryper det lite så tvingar vi hit.
Ja, nej, men jag tror inte att de sakerna slår ut varandra. Liksom, Stenungsunds tidningen liksom hade inte åkt på ett mästerskap ändå. Liksom, men får de prata med Max Darje en gång under ett mästerskap så betyder det mycket för dem.
Ja, men om vi tänker GP till exempel, som har det kan ju jag också tycka saker om. De har i stort sett halva truppen är ju från Göteborg, jag har gott och väl och ledare och så vidare som aldrig är på plats på ett mästerskap längre, skulle jag säga, om det inte är på hemmaplan, knappt ohem.
Nej, det är synd. Sen är det sällan de frågar efter intervjuer heller liksom på
telefon heller.
Nej, utan där fyller väl TT en viktig funktion liksom för många, många tidningar. Men det är klart att vi hade velat ha fler på plats. Sen är det viktigt liksom att, det säger jag alltid till när vi får förfrågningar från media hemma liksom, att de på plats ska ju prioriteras. Sen är det sällan det krockar liksom, det är många gånger är det ju de spelarna eller spelare som kanske ändå inte du hade pratat med eller via play eller.
Nej. Hur ofta är det att du briefar laget om det här, det kan bli frågor kring det här, eller hur ofta förbereder du en förbundskapten eller en het spelare eller så? Finns där en dialog? För jag är ganska säker, som i fotbollslandslaget där det är större bevakning, det kanske, ja, men det kan ju vara liksom politiska frågor. Jag tror att presschefen rätt ofta förbereder spelarna lite svepande så här, att tänk till här för det kommer nog att komma en fråga om detta, så väljer man att svara om man vill eller inte.
Ja, men det är lite olika på person till person också. En del har inget behov liksom att veta innan. En del vill väldigt gärna veta innan. Och sen är det svårt att förutse varenda fråga som ni ska ställa. Sen är det klart att med den erfarenhet man har från både tidningsvärlden och de här åren. Liksom, så jag kan ju fatta när du skickar Johan där att jag vill prata med den och den. Så brukar jag kunna räkna ut din tänkta vinkel där och kan förbereda dem på det eller säga att men, jag kan tänka mig att de här frågorna skulle komma. Och det har också varit lite olika i olika perioder. Liksom. Det var någonting som Niklas Gren gjorde bra där under herrarnas VM 24 där, att han samlade alla spelare innan pressträffen och gick igenom liksom några punkter liksom till alla som skulle dit. Och det har vi gjort i olika sätt under åren också. Men den mån jag kan liksom, eller vet att de här frågorna eller kommer att komma, eller att jag följer ju liksom bevakningen under ett mästerskap och kan ju också se liksom när någonting blir liksom ett samtalsämne i media. Det är väl ofta är det väl du eller Danska TV2 där liksom som är först, och sen är det många som hakar på. Så de lägena kan ju hjälpa dem, och sen i hela det här liksom tabellräknandet liksom, där sätter jag inte krav på att de ska sitta och tänka ut 78 olika scenarion.
Det har du väl hjälpt förbundskaptenen genom åren också?
Ja, jag har hjälpt dig också genom åren.
Det har du väl.
Och du har hjälpt mig, och Per Karl har hjälpt oss alla.
Ja, exakt. Per Karl är där, jag har nämnt det för också. Ola Lindgren var väldigt vass på det där också. Nej, men det här med EM och allt kanske. Med en treboll som vi brukar säga. Men vi ska ju också säga att, för du var inne på att förbereda dem på frågor, det har ju, vad jag mig vetligen, har det ju aldrig hänt i ett mästerskap att där det är mycket intervjuer att ni har velat ha frågorna i förväg, så det har ju aldrig med en pressträff att jag ska prata med någon och så ska de ha frågorna i förväg, så har det ju aldrig varit. Sen har jag ju ibland kunnat säga till dig liksom min idé, då kanske det är mer ett format att vi ska göra något tv-format med, så att de vet om det, eller att det ska vara foto eller så. Så det är ju inte så att man har känt att man måste komma och berätta vad man ska prata om. På tal om det, har det någon gång varit hänt att som jag gissar, jag har inte själv något exempel på det, men jag kan tänka mig i fotbollslandslaget har det varit så att det har hänt någon stor grej ute på planen på något vis, man går in i omklädningsrummet och sen så snackar man ihop sig vad man ska säga utåt. Har det hänt i handbollslandslaget? Utan du får jättegärna berätta om det är så och i vilket sammanhang, men om det har hänt någon gång att ni liksom har på något vis, nu har vi den här approachen utåt.
Nej, men det händer väl ofta ändå liksom, att vi ska försöka hålla en gemensam approach, eller jag menar, om vi har kommit överens om det tillsammans så vill vi förmedla det tillsammans också, så att inte olika spelare säger olika saker om det de tillsammans har kommit överens om. Men det är väl mer när det handlar om de medicinska sakerna också, att där blir det viktigare att vi pratar ihop oss också efter en match. Det är inte lätt, för ofta säger ni bättre liksom på tv än vad vi gör på läktaren, för att ni har repriserna och kan se på ett annat sätt. Jag får ju ofta ett sms liksom om någon tvingas utgå liksom, vad har hänt eller hur är det liksom. Det kan inte jag svara på där och då, för dels vet jag inte det, och sen ofta har de inte ens hunnit undersökas. Det kan ju bli lite lurigt om en förbundskapten till exempel som varit inne i matchen ska kommentera statusen på en spelare som har gått ut när förbundskapten inte har den överblicken än, när han inte har liksom hunnit prata med läkaren eller hunnit träffa spelaren och stå i tv-studion och berätta hur statusen är där liksom. Så där försöker vi liksom briefa och prata ihop oss, och ibland kan man ju säga vad det är, ibland så kan vi inte, och ibland så vet vi inte. Många gånger är det liksom först när vi är tillbaka på hotellet som man kan göra en ordentlig undersökning på spelarna.
Nu kan vi ju också säga då att Robin var tvungen att dra här. Vi har dratt över tiden, men vi har en hel del frågor kvar och jag tycker att det är intressant. Så jag tänker fortsätta i alla fall. Han var tvungen att springa på möte som den chef han är. Vi andra sköter oss lite mer själva. Eller hur, Daniel?
Nej, men...
Har det hänt någon gång... Har du blivit utskälld av en spelare någon gång? Alltså i din roll som presschef?
Det har jag säkert blivit. Men jag är nog bra på att glömma sånt. Eller bra på att... ja, men det är mycket... Det är mycket heta känslor ibland. Liksom. De kommer direkt från planen och kan vara upprörda när de kommer dit. Liksom. Sen händer det så är det ju ingenting man tar personligt. Eller som jag någonsin har gjort i alla fall. Utan de är mitt uppe i sitt. Liksom, och jag har ju aldrig upplevt att jag har blivit respektlöst behandlad av spelarna. Liksom, på... Sen kan de vara arga på mig lika väl som de kan vara arga på domaren eller förbundskaptenen eller på dig eller på någon annan. Så sånt, ja, är de upprörda så lägger ju det sig efteråt liksom. Och
det är inte personligt utan
nej,
sakmässigt nej. Mest egentligen eller
ja.
Känslor som är utanpå.
Ja, men precis. Det är ju liksom, vissa av de intervjuerna är ju liksom bara någon minut eller två liksom, efter slutsignal och beroende på hur det har gått där. Liksom, när de kommer ner till mixare så har det väl gått lite mer tid. Men där brukar jag ju också försöka liksom, att ge dem möjligheten att... Och om möjligheten finns i arenan, det hänger lite också på hur... om vi spelar sena matchen eller om vi måste av planen snabbt, men... Där kan jag säga liksom att ja, men behöver du ta två minuter på, sätt dig på bänken där liksom innan du kommer ut. Och så blir det oftast bättre för alla.
Du får ju landslagstrupperna på förhand. Vilken uttagning har chockat dig mest? Alltså, då har du nästan frågat om det är rätt namn som står med eller? Eller något namn som kanske inte står med. Du har frågat om du missat.
Det är så många trupper man haft där genom åren. Så den här, jag menar, senaste exemplet var väl... det var väl kanske Felix Montebovi där i våras. Inför Norge-matcherna. En spelare som jag inte hade supermycket koll på. Mer än att jag kände igen namnet från tidigare uttrupper. Sen är det ju, känns det som att alla har varit med så länge, sen har det varit första gången för alla de här någon gång liksom, så det
Jag tänker, var du med inför hemma i 2016? Signell tog inte med Linnea Torstensson då till exempel.
Jo, men då var jag med liksom, och då jobbade jag dessutom för EM-organisationen. Nu sköts ju den liksom på eget håll. Där Linnea dessutom var en av ambassadörerna för mästerskapet. Så det är klart att den förvånar ju då. Liksom. Sen vet jag det som god tid innan. Eftersom jag ska förbereda allting med texter och grafik och sändningar. Så just när själva sändningen kommer, då är det ingen överraskning längre. Men,
nej, men jag tänker när du får det. Liksom, ja. Har det hänt någon gång, alltså, du frågade inte Signell, nu glömde du Linnea nu?
Jo, men det gör jag. Liksom, det dubbelkollar ju liksom, om det är något namn. Liksom, och det, hittills har jag aldrig lyckats... Det kanske kommer, men den var ju lite rädd för ibland. Liksom. För ibland får jag den på telefon eller sms och ibland mail. Och att jag ska ju bort mig liksom, att när jag tar truppen liksom,
och ska lägga upp,
att jag råkar missa något namn eller någon som är kvar från förra gången. Eller, men hittills har jag inte tagit ut någon spelare som... förbundskaptenen har inte tagit ut.
Men du gissar att du dubbelkollar det smått lite maniskt så, så att, eller dubbelkollar i varje fall.
Jo, men det gör jag.
Det... Eller räkna in och så vidare.
Ja, jo, men det gör jag. Och det... vi stämmer ju, vi stämmer av det. Liksom. Jag, ofta får jag ju tankarna från förbundskaptenen liksom, någon vecka innan. Även om de fattar liksom, sitt sista beslut där efter helgens matcher.
Ja, ja.
Vi har ju ofta pressträffen på, eller presstruppsläppen på tisdagar för att de ska kunna liksom vänta in helgens matcher. Vi har haft måndagar också, men då, då blir det lite stressigt ifall någonting händer. Utan de, många gånger vill de kunna ta en extra koll efter matcherna på helgen. Nej. Men sen är det ju klart att några comebacker så har man ju varit med om också. Liksom, Kim Ekdahl var väl överraskande. Kim Andersson kom ju där igen. Ekberg har vi gjort några gånger också på. Men Kim Ekdahl, då var vi, åkte jag ner till Paris och träffade honom innan. Så då fick vi hålla på det några dagar. Det var veckan innan jag åkte ner där. Ner och fotade honom i tröjan utanför Eiffeltornet och var på en PSG-match där liksom och tog citat från medspelarna. Så det var väl kanske den som var, har varit mest överraskande utåt så.
Och där ni också gjorde ett jobb. Det var inte bara ett namn på en overhead eller en PowerPoint eller idag. Men utan det var ju också att ni förberedde en del. Du är ju hyllad som presschef med rätta. Vad är din hemlighet? Vad är dina styrkor, skulle du säga?
Oj, vet inte. Alltså jag tycker väl inte att jag har några hemligheter. Jag brinner väl för att göra ett bra jobb som många andra. Och brinner för handbollen liksom. Och det är klart att jag är väldigt förknippad med landslaget nu efter så många år av mästerskap och landskamper och samlingar. Sen vet jag inte om det ligger liksom någon hemlighet bakom det. Det handlar väl om att vara hjälpsam, öppen och försöka hitta lösningar istället för problem på frågor. Sen är det en balansgång också att jag hamnar ju många gånger mitt emellan. Liksom. Jag är en del av laget och spelaren behöver ju känna att jag är på deras sida samtidigt som jag också ska göra vad jag kan för att vi ska nå ut i media.
Ja, ibland skulle man väl vilja vara två personer egentligen på något vis. Alltså...
Ja. Nej, men det, sen upplever jag att spelarna har väldigt mycket respekt och för mig och litar på mig. Och vet att de saker som jag vet som stannar där om det behövs.
Ditt lugn också kanske är väl till en fördel. Du upplevs ju som väldigt lugn i alla lägen.
Ja, men det är
jag. Du har ju sällan gått... Jag har ju inte blivit utskälld av dig, eller vad man ska säga. Eller, alltså... För jag menar, det är ju en stress. Alla är väl lite spelarna säkert värst som har rent fysiskt också. Och är ju ännu närmare. Det är ju deras prestationer som bedöms. Men en annan är ju också stressad. Och du är ju också i ett stressat läge. Där man ska... du ska ju prestera efter matchen. Då har de presterat. Jag i min roll ska prestera. Då kan ju intressena kollidera. Och just att man är lite... pulsen uppe lite. Men
det tror jag. Det är nog en viktig egenskap. Liksom, att man har ett lugn där. Är det liksom en mästerskapsmatch med högt tryck. Och särskilt om det är... liksom dramatiskt och jämnt ända in i slutsekunderna och förutsättningarna och intervjupersonerna förändras efter det som händer där liksom, så kan det ju bli extremt stressigt. Det är Och det gäller ju att fånga in alla spelare också. Det är 16 spelare på planen och förbundskaptenen. Och kunna lyckas fånga in alla dem och förmedla vart alla ska gå någonstans. Liksom på, särskilt när det är så utspritt i vissa arenor. Vi kan ha en presskonferens i liksom en annan arena. Det tar 5 minuter att gå. Och TV-studion uppe på 3D etage på läktaren, och där står radio och där står skrivande media. Så där är det skönt att vi är många i ledarstaben som kan hjälpa till då. Liksom. Jag brukar ha Björn Säterström som assisterande presschef där efter matchen. Liksom, ge honom lappan. Liksom, så här, men du ser till, får en lapp med spelarens namn och vilka intervjuer som, eller förfrågningar som den spelaren har fått. Liksom. Då kan han hjälpa mig där. Då kan jag för det viktigaste blir liksom i första skedet att få den första till direktsändningen där i tv. Och sen få in alla i... Och många gånger så är det liksom bra organiserat i arenan också. Att det bara finns en tydlig väg liksom, så att de måste passera där. Sen i vissa arenor kan det vara lite mer spretigt. Och att de försvinner in i omklädningsrum eller upp på läktaren eller någon annanstans.
Har du något drömjobb inom din bransch, om vi nu tänker alltså presschef för något landslag eller organisation eller så, ja, inom idrotten?
Nej, jag trivs så bra med handboll. Liksom. Jag har så svårt att se att jag skulle kunna göra samma sak i någon annan idrott.
Men testa på någonting. Alltså,
testa på är jag alltid öppen för. Sen är det klart, OS är ju superhäftigt också. Det är klart att skulle jag inte jobba med handbollen eller om handbollslandslagen inte skulle kvala in och det skulle finnas en möjlighet att åka med och jobba där, så är det klart att det hade varit intressant.
Du hade väl hade du inte haft möjlighet att testa på fotbollslandslaget vid något tillfälle som vikarie eller?
Jo, jag fick en fråga för några år sedan. Men då var inte tajmingen rätt. Då hade jag en sån här dubbel, att jag åkte direkt från herrlandslaget till damlandslaget eller tvärtom, och sen på flygplatsen hem. Och så var det en ganska lång samling bara någon dag senare. Liksom. Så det var liksom omöjligt att få ihop det rent praktiskt och logistiskt där och då. Och i övrigt har jag inte fått några frågor från annat håll.
Jag tänkte på också, du får ju höra mycket bakom kulisserna, överraskande uttagningar får du i god tid. Har du någon är det sambo eller fru?
Sambo.
Ja, har du någon, många har ju oftast behov ändå av att, vad ska man säga, skvallra eller åtminstone berätta. Har du någon sån som du kan berätta som du vet att det stannar? Ja, kanske din sambo då till exempel. Eller finns det någon sån som, det kan ju vara skönt att bara ventilera.
Ja, nej men det är väl klart att vissa saker kan man ju ändå prata om hemma. Liksom. Sen gäller det att hon inte sitter och pratar om det på läktaren under match när den spelarens anhöriga sitter på raden bakom. Och
nej.
Det händer vid ett tillfälle. Då blev jag utskälld av, nej inte utskälld, men då hade jag ett samtal med spelaren i fråga.
Okej, ja, då blir man ju nyfiken. Kan du ge...
Nej, mer än så kommer jag inte...
Nej, nej. Sitter du med, och får du sitta med när förbundskaptenen och själva liksom den sportsliga ledningen snackar taktik, sitter och klipper och så?
Ja, vill jag så får jag ju gärna det, men sen får inte jag kanske ut så mycket av det, och de får väl ut ännu mindre om jag ska sitta där och kolla på det. Nej, men de är otroligt ambitiösa. Framförallt, alltså de, de tittar på så mycket video, Mikael och Patrik och även liksom, ja, men Thomas på här sidan. Jag kan inte tänka mig att det finns någon som ser mer handboll än vad Thomas Axner gör liksom på. Nu är det lite svårare liksom när han har ESPN också, men innan det liksom så kollar han ju varenda match som varenda landslagsspelare spelar liksom i sina klubblag och, och han har ju en otrolig arbetsbelastning på ett mästerskap, nästan orimligt mycket för att han är så otroligt ambitiös och sitter uppe på kvällar och nätter och det är väl du som myntade det palmerummet. Utredningsrummet där.
Det var nog han som myntade, men det var jag som kanske tog det utanför gruppen. Eller var det Jamina som kanske myntade det egentligen? Att det var hon som sa den gången att det såg ut som palmutredningen där inne. Nej, det var kanske Axel.
Nej, men så de sitter ju många gånger liksom på sin egen kammare så liksom. Sen är jag ju med på försöker vara med så mycket jag kan liksom på alla videogenomgångar. Sen är ju alla inte med på alla där. Ofta är det ju en med anfallsspelare med försvarsspel liksom. Sen kan ju båda lagen sitta i mindre grupper med försvarsgrupper och målvakterna är ofta sitter ju ofta själva också. Fikat är en viktig del i det. Då bullarna bakisarna kommer.
Vad är det? Är det Karlsborgård och Darjo? Det är viktigt med fikan där, va?
Ja, det är Felix Möller är väl fikansvarig oftast. Fredrik Pettersson var det innan. Sen
Men var det Fredrik Pettersson? Nej, vad sa du?
Fredrik Pettersson, ja.
Fredrik Pettersson?
Nej, Pettersson.
Ja, Fredrik Pettersson. Jag tänkte nästan glömt. Ja, det var ju några år sedan, men det är inte så länge sedan. Nej.
Ja, sen Karlsborgårds mamma hyllas ofta för att hon är fantastiskt duktig på att baka och komma med bakverk till spelarna.
Du, jag gissar att du på många sätt hade velat ha en större mediebevakning på handbollen, om inte annat för själva sportens skull. Men det följer ju ett större tryck också på, hade du blivit på, inte minst på dig, hade du velat ha det som i fotbollslandslaget där det finns till exempel fotbollskanalen On Tour som Lund och von Knorring och Sundberg kör. Jag brukar alltid lyssna på dem när det är landslagssamling. Där verkligen presschefen nagelfars och får en hel del kritik. Hade du velat ha det så? Jag gissar att det är dubbelt. Det är väl både och?
Ja, det är väl dubbelt. Liksom, jag har väl aldrig haft något eget behov av att synas så liksom eller pratas om i eller bli analyserad i allt man gör, men det är väl en sida av att det är populärt också. Så det är ju jättesvårt att jämföra sig med fotbollen med det trycket som finns där. Jag är inte avundsjuk på det, ska jag säga, det Petra behöver gå igenom eller Jakob innan där liksom. Men mer mediebevakning hade jag ju absolut velat ha. På plats på mästerskapen, även om det blir mer jobb.
Pratar ni om det liksom med Lövgren inom handbollslandslaget AB? För det är väl de du är inhyrd av egentligen. Du drog ju innan, du sökte ju kommunikatör på förbundet, men jag tar aldrig, det kanske blir tydligt där i början. Det var det ju Lövgren som vd för handbollslandslaget som anställde dig eller tog in dig. Och sen har ju den rollen väl växt, för då handlade det väl lite om mästerskap i början kanske.
Och ja, från början idag. var det bara liksom första mästerskapet och sen var det väl 25% hade jag länge och sen 50% och sen 75% och nu är det första gången det är 100%.
Men pratar ni om hur ni ska få mer media till mästerskap och landslaget, eller är det något som ni bara inte kan
på. Nej, men det pratar vi om, och vi har utan att kunna säga för mycket liksom, eller veta vad det kommer mynna ut i, så har vi en del idéer som vi har tagit med olika mediehus, så sen får vi se om det blir någon lösning eller om vi inte kommer vidare. Det är svårt för oss också. Vi kan ju inte kräva någonting från någon eller se till vad de ska bevaka, men vi kan hitta andra lösningar och synergieffekter och effektivisera det vi gör så att det ändå kan funka på fler ställen.
Jag tänker och fattar ju att bara att, vad ska man säga, träningsmatcherna eller matcherna utanför mästerskap och även kvalmatcher sänds i SVT och har gjort så nu, och det har blivit mer och mer sista året. Det betyder väl mycket. SVT är ju fortfarande väldigt starka.
Ja, det är otroligt mycket liksom. Det är liksom, ja, men vi kan ha många hundratusen tittare på en match mot Ukraina eller Litauen.
Så det hade ni inte haft om det inte hade varit SVT. Därför att folk halkar in där, eller folk, alla har den och alla...
Ja. Nej, men så det är vi otroligt glada och nöjda över. Och jag tror att de är väldigt glada att ha oss där också. Även om det är ett trixande att få in en slott på 2 timmar i deras liksom, ordinarie tablå.
Då kan man ju tänka på som sådär som väl en del drömmer om, alltså jag tänker i klubbar och liga och så, att tänk om det hade funnits veckans match i SVT bara, som man kan ju tycka borde vara genomförbart, och vad det hade betytt, alltså det behöver inte vara mer än så.
Nej.
Den tiden när C-more sände, eller en stor tv-kanal eller ett tv-mediehus sänder alla matcher, den tiden är nog tyvärr förbi för alla sporter i Sverige utom fotbollen och hockeyn i princip. Så bara en sån liten grej kan man ju tycka hade nog gjort ganska mycket.
Ja, men så är det. Alla sporter, kanske utom fotbollen och hockeyn, där liksom kämpar med att hitta rätt plattformar och sätt att sända matcherna i ligorna.
Ni ser ju det som
Danmark är så stort handbollsland också liksom, och inte ens där finns ju alla matcher.
Nej. Och det är ju en liten annan väg att gå, som det har vi diskuterat i den här podden. Det var väl Bekelund som har varit runt liksom, kopplingar med både Norge och nu när han var i Danmark som hörde av sig. Det var väl under förra säsongen, tror jag vi drog lite av det, just att, att där väljer man ut istället. Det är inte det viktigaste, inte att sända alla matcher. Utan det går ju sända via vad det heter, Handball Play eller Solisport och sådär. Så att det finns för de närmaste sörjarna, men att istället satsa mer på ett fåtal matcher och rama in det ordentligt. Så kvalitet före kvantitet kanske. Ja, det är ju som sagt, nu gled vi in på annat. Jag tror att vi har nått vägs ände. Det är väl att ta i kanske, men jag tror vi har fått svar på de flesta av alla de här frågorna som vi hade. Och ser ju fram emot memoarerna när du kan avslöja allt. Finns det preskriptionstider på sådana här saker? För att du vet ju mycket.
Ja, men det vet man. Sen behöver man ju bli påmind om det också många gånger. Liksom. Det är svårt ibland på uppstuds. Bara du tog upp det med Linnea där 2016. Men det är inget... Ja, just det. Det hände ju då. Liksom. Det är väl... Någon gång ska jag väl sätta mig ner och reflektera och ta fram... göra en lista på alla landskamper jag har fått uppleva på plats och... Jag älskar ju statistik, så det kommer vara kul att göra. Alla platser man har fått besöka och spelare man har varit, jobbat med och spelat mot. Och... Sen hur man ska presentera det har jag ingen aning om, eller om det ens... är något att presentera.
Nej. Och sen fattar jag, och det hör jag ju på dig, att du har ju också grejer som du verkligen... Det handlar ju om ett förtroende också, som du sa, att spelarna vet att det stannar hos dig. Det tror jag folk har förstått att även om du och jag har jobbat på Sportbladet och du var chef för mig på en bibel, så vi har ju aldrig jobbat så nära varandra. Vi har ju aldrig varit, vi har aldrig umgåtts. Har det, och du har aldrig läckt någonting till mig, ska vi också vara tydliga med att säga, för så är det. Har den misstanken funnits någon gång med tanke på din bakgrund på Sportbladet, att vi ändå har känt varandra och sådär? Har du känt att, ja, med spelare eller ledare eller förbundsfolk har varit liksom så misstänksamma?
Nej, det har jag faktiskt aldrig, ja, det har jag aldrig behövt vara med om.
Nej, nej, och det har de ingen anledning att vara heller. Ja, men nej. Annars så jag vet, och jag, nu bevakar jag fotbollslaget en del fortfarande, men bevakade kanske ännu mer förr, och det var liksom när Zlatan var i farten och var med där, så tänkte jag rätt många gånger att det hade varit jäkligt spännande att vara på den sidan. Kanske framförallt när Zlatan då, för det var liksom så. Det var så mycket kring honom och vad han egentligen tyckte och tänkte. Och ja, vi hade ju konflikter, Aftonbladet, Zlatan och sådär. Man hade önskat att man hade velat göra ett halvår eller ett år, bara hoppat in och sen fått hoppa tillbaka till sitt vanliga jobb. Hade du velat byta jobb med mig? Eller byta, hade du velat vara, inte just med mig, punnet eller vad. Hade du velat vara på andra sidan ibland?
Jag vet, när jag var liten så var det ju min dröm där liksom. Sen har jag väl delvis varit det liksom under alla år på Sportbladet, även om jag inte hade liksom en reporterroll på det sättet. Men jag har ju ändå fått uppleva mediearbetet från den sidan på och lärt mig. Och det är väl, alltså mina år där är väl några av dem som har liksom format mig mycket i livet också. Utan dem så hade inte jag varit eller jobbat med det jag jobbar med idag. Så det är klart att, ja, men någonstans så är liksom hela mediedelen alltid funnits hos mig. Liksom från det att jag var 8-9 år och följde med min kusin och farbror på deras jobb och matcher som de bevakade till att jag själv började jobba på tidningen som i Ludvika som 15-åring och sen vidare till Sportbladet direkt efter studenten. Men jag kan inte säga att jag längtar tillbaka liksom till den sidan, eller att jag har en dröm om att vara journalist på det sättet.
Nej. Nej, för ibland, jag kan ju själv bli sådär, oh, det har varit skönt att vara på andra sidan och ha och veta allt. Ja, ja. Och kunna istället, ja, man går ju liksom åt andra hållet, medan man i den rollen man själv har så jagar man ju grejer och du portionerar snarare ut information. Så ibland har man ju velat bara, det har varit så jäkla skönt och både skönt och intressant att vara på den sidan. Sen, jag menar, du har ju varit på min sida, precis som du säger, men kanske mer i det skarpa läget där att alltså om du hade känt någon gång att det hade varit kul att skriva om den här matchen eller det här mästerskapet eller den här personen eller så. Men det kanske mer går åt andra hållet, att jag kan tycka att det hade varit kul att vara på andra sidan ibland.
Ja, jag kan ju fråga Peter om du får prao hos henne på fotboll.
Ja, precis. Härligt, Daniel. Kul att ha med dig. Givande och intressant och allt det där. Så ses vi ju, ja, snart så går vi ju, ja, vi går ju sällan i clinch med varandra ju, men vi kommer i alla fall stå där på varsin sida mixade zonen om ett par veckor eller någonting.
Ja, vi kommer ha mer tid tillsammans med varandra än vad vi har med våra respektive sambos kommande månader här.
Så är det. December och januari är vikt till dig, och så är det bara en liten paus däremellan. Men då blir det ju så mycket familj, för då är det jul och nyår ju. Men ja, härligt. Tack ska ni ha. Vi hörs om ett par veckor, ni som lyssnar. Brukar du lyssna förresten?
Nej, jag är dålig på det. Nu spelar vi inte in, va?
Jo, nu. Det är fortfarande med, men det är väl härligt. Det ska du väl kunna säga.
Nej, men det händer. Men jag har svårt att hitta tid och ro att lyssna på poddar. Men det
Jag gör det ju.
Ja. Den här kommer jag inte lyssna på i alla fall.
Nej, jag lyssnar aldrig på vår egen heller. Det är jobbigt att höra sin egen röst. Vi fortsätter faktiskt spela in här, ska jag bara säga till dig. Så att jag kom på en fråga till. Hur mycket Hur mycket upplever du att spelare följer med vad som skrivs under ett mästerskap? Och nu kommer ju svaret vara det är väldigt olika från spelare till spelare. Men,
ja, ja, det är det ju. Jag skulle ändå säga att de flesta inte gör det. Sen finns det nog några i varje lag liksom som läser allt.
Mm. Och som berättar för de andra då.
Ja, precis.
Så alla vet ändå. Ja. Nej då, jag menar inte. Jag vill inte åt att det vi skriver är så intressant för dem. Det är inte det jag menar.
Nej, men jag tror att det gäller för alla liksom att hitta sin egen balans i allt. Alltså det är ju udda att vara iväg på ett mästerskap. Och jag tror att det är viktigt för alla att hitta de sätt som gör att de mår bra och kan prestera. Liksom. Och vissa sitter ju och pluggar. De studerar parallellt med handbollen. Liksom. De sitter på en VM-samling och kan sitta fem stycken tillsammans där med skolböckerna på.
Då snackar vi damlandslaget. Inte här.
Ja, sen finns det väl de på här sidan också som har börjat studera. Men det är fler på damsidan som pluggar vid sidan av.
Mm.
Eller om det är promenad eller tv-spel eller något annat. Och samma där, liksom en del är inte intresserade av vad som står i tidningarna. Och en del gillar att följa med liksom inte bara handbollen utan allt annat i världen också.
Ja, nej då. Man märker, eller det har man väl gjort med åren. Där finns ju de som liksom kan... Man förstår att de läser, de säger det indirekt eller direkt. Och sen för att de kan referera till någonting som har skrivits några dagar tidigare eller sådär. Och så är det ju de som man verkligen märker att de har noll koll. Vilket ju kan vara ganska bra när man har satt något lågt betyg eller kritiserat dem. Så är det rätt skönt att de inte har läst. Så, nu sätter vi punkt. Tack och hej.
Japp.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.